Jag har varit på Nobel. Är det jag som ska be om ursäkt eller är det stiftelsen?
Och kan man få vara kvinna utan att ens utseende ska betygsättas?
Och så ska vi prata lite om NATO.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Och Henrik Tore Hammar.
Henrik, du har varit på Nobelfest.
Ja, och vi får som efter varje helg börja med att Henrik Thorhammar ber om ursäkt, skickar lite blommor.
Är det för att du sa spöksnoppen på bästa sändningstid i SVT?
Så här hela tiden, och då får jag tänka på vad en underbar finsk kvinna sa på självständighetsdagen. Vi firade den där och de har sin liten Nobelfest i slottsbalen. Hon sa, glöm inte spöksnoppet. Jag bara, va? Och då sa hon, så sa jag alltid till mina barn när de sitter med öppen mun, då kommer spöket snopp in där. Och man får tänka att det är mycket att gapa över.
Hon var inte beredd, sa man, på spöksnoppen.
Nej, för jag tror
att... Hon skrattade hysteriskt och undrade vad hon skulle göra med sig själv.
Det här var ju alltså när jag försökte återberätta vad en rivig finsk dam i sina bästa år, hur hon interagerade mot mig när vi firade självständighetsdagen och liksom, vi blev utkastade från residenset och pressrådet, Elna var med, och så liksom gick vi iväg och satt oss i en liten hotellbar.
Alltså, nu pratar vi om finska ambassadens
firande utav det här. Och då sitter jag och gapar åt så mycket spännande som jag hör om Finland, så till slut stoppar den riviga finskan fingret i min mun och bara väser åt mig, du, tänk att spöksnoppen kan komma in när som helst. Och jag bara, va? Och då sa hon så här, så där sa jag alltid till mina barn när de satt och gapa hela tiden. Och det där kände jag var ett härligt sätt att uppfostra, att man ska vara liksom rädd när munnen är öppen, att det ska komma in någonting obehagligt.
Jag sitter ju bara och gapar om den här historien.
Men jag älskar att du ändå kände så här, jag tar den i tv. Miljoner tittare.
Jag tänkte att det var public service och hjälpa till med uppfostran, för att öppna munnar ser inte så trevligt ut och etikett är viktigt på Nobel. Nej, det jag ska be om ursäkt för är mitt hår. Det hade jag liksom gjort till en liten härlig tantfrisyr, bullat ihop på ett sätt som jag trodde skulle bli härligt, men jag är inte nöjd med det här. Och också att jag tittar fel nästan hela tiden, gjorde två små intervjuer med SVT och försöker så här riktigt älska med kameran, men det är fel kamera hela tiden, så jag ser vansinnig ut. Det folk kanske skulle vilja ha en ursäkt för, det är alla sverigedemokrater som på sociala medier, jag vet inte om det är sverigedemokrater, men folk som tycker att jag attackerade Jimmy Åkesson.
Men då var det i textform, eller?
Nej, utan det här var en throwaway line, som man brukar säga, när Jessica Hedin frågar mig så här, ja men du är ju ändå politisk kommentator, vad är det du tänker på? Och då säger jag så här, frånvaron av Jimmy, men han kanske hellre vill vara hemma och lyssna på Ultima Thule än är med på det här. Och så pekar jag mot, du vet så här, ett liveband i Gyllene salen som spelar någon sorts big band jazz eller någonting fantastiskt, och du vet så här.
Ja, det är inte Sweden Rock direkt.
Nej, det var en skillnad, och jag kanske var i de här tankarna som jag hade skrivit en text som handlade om status, om vad är viktigt, är liksom Nobel det finaste vi har, och vad betyder det när Jimmy, när han väl blir inbjuden, så väljer han att inte komma. Folk såg det här som ett tydligt bevis för min eviga kampanj mot Sverigedemokraterna. Och jag vill säga, nej, vad jag ville peka på, då kommer vi till min text.
Ja, berätta.
Ja, Nobelstiftelsens eviga kampanj mot Sverigedemokraterna. Ja, jag sa det, jag vågade.
Visst gjorde inte Jimmy Åkesson något statement under Nobel, typ så här sitter jag hemma och kollar på Ensam hemma med mitt barn, typ, och en öl. Det var inget, handlade inte ut någon sån.
Jag vet att vi försökte, eller jag vet inte, tanken fanns i alla fall att man skulle ringa till honom och så här, bara, hur firar du nu? För det första han sa när han fick ju efter 13 års nekanden, eller 12 års nekanden eller vad det blir då, när han fick inbjudan, så han bara, jag är upptagen. Jaha, vad ska du göra? Det jag vet inte, jag vet bara att jag är väldigt upptagen den kvällen.
Men han gjorde inte något mer liksom, politiskt av det under kvällen?
Inte vad jag har sett.
Men berätta nu om din text.
Okej, okay. Det som borde varit med i texten, och vi kanske hade förklarat lite det här, för det handlar om status och det handlar om att... Så här, det har ju blivit väldigt viktigt med vart du är i hierarkin, och det är ju på något sätt alltid såklart i samhället. Men nu har vi sociala medier som har förvandlat den här väldigt grundläggande mänskliga känslan av att så här, är du populär eller inte? Är du insläppt eller inte? Lyssnar andra till dig eller inte? Är du någon att räkna med? Det har ju blivit så tydligt och specifikt i via teknologin. Så tack teknologin för det här.
Att man kan se typ hur många likes och följare alla har och ja, vilken plattform.
Och det kanske det här med popularitetsstämning är ju inte det mest intellektuella vi har att göra med. Skolgården som metafor återkommer ju ofta till detta. Och då kan man ju förstå att om någon inte får vara med så blir det väldigt känsligt. Och då kan jag ju bjuda på den här lilla storyn. Bo Broman som är den enda sverigedemokraten som blev inbjuden då som ordförande för Riksbanksfullmäktige.
Ja, och som kom också då.
Ja, jag hörde när det var lite festande med SD, en ung svensk som var så här: jag är redo att gifta mig med dig, en man, till Bo Broman. Så här, jag vill gå på den här festen.
Aha, bara för att få gå?
Ja,
okay.
Och då var Bon så här, ja, fast man får inte ta med sig respektive eller någonting. Eller någonting sånt, sa han där. Och sen så vände sig ungsvensken på direkten så här, fast det var också väldigt rätt utav Jimmy att inte gå när han har blivit behandlad på det här sättet. Så det är ju ändå en känsla kanske i partiet att om man blir förnedrad, då måste man ändå lite markera mot det hela.
Mm.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du beskriver det här som Nobelstiftelsens kampanj mot Sverigedemokraterna. Vadå, neka en partiledare att få gå på en fest? Hur allvarligt är det?
Egentligen så är det väl de här Nobel Week Dialogues. Har ni sett någonting av det här eller vet ni ens vad det är?
Nej.
Nej.
Det låter som någon slags seminarieverksamhet.
Japp, den här gången så var det i Göteborg och jag liksom... Inför förberedelserna så lite tänkte jag så bara, spännande, det står att temat är the future of migration. Och jag tänker, som politisk kommentator så är det ju ett ämne som jag i alla fall har fått bekanta mig med. Vad blir Nobelstiftelsens take på det här eller de inbjudnas? Och det står så här att det här ska vara... de liksom bästa inom expertisen som ska prata om ett viktigt ämne.
Och, migration då? Eller flyktingpolitik? Eller?
Det var en väldigt, det var väldigt brett ämnet. Och vi kan lyssna på hur Vidar Helgesen som var moderator för ett av panelsamtalen inledde det hela.
Migration is our history. Migration is in our genome, and still today's discussion about migration in most countries, including this country, is that we need to stop it.
Det här är ju lite den självklara politiska ingången, att folk, i betydelsen väljare, har problem med migration väldigt brett, har åsikter om invandringspolitik. Och här var det alltså en panel med Röda Korset, UNHCR, någon annan så här flyktingorganisation. Och det här var väl lite ansatsen man hade. Man började, det var nästan precis som på Miljöpartiets kongress, att de började i en spoken word. Och sen så, och det var också med trummor och så här, många musikaliska inslag. De hade en drömorkester som bestod utav många unga som hade kommit efter 2015 för att verkligen liksom bevisa hur det positiva som kan komma med invandringen. Och på något sätt så var hela det här föreläsningssjoket, och jag tror att jag tittade ändå på 4 timmar utav det här. det var ju som att åka tillbaks till 2014.
Men det var som hela Sverige skramlar, typ.
Ja, en sån här, en absurd oförståelse inför vad väljarna eller vad opinionen tycker, utan det beskrevs bara i termer av media demoniserar invandring, det finns politiker som exploaterar rädsla, liksom som att det inte fanns någon legitim kritik. Och kanske var någonstans i det här att jag tänkte så här, dialog låter ju som någon sorts form av utbyte, men vad blir det för utbyte om det bara är den ena sidan som hörs? För det var absolut inte ointressanta röster. De här människorna hade mycket tankar, de hade forskning. De hade, som du sa, eller som vi hörde, en genomgång utav hur migrationen liksom har sett ut i världen. Och som du beskrev så här, att det här är att vara människa, det är att flytta, gå över gränser. Det finns i vårt DNA. Nästan lite som man tänker, vad betyder en människa som är kvar på en plats? Är den ens en människa? Om man inte är liksom en Nobelpristagare som flyttar till ett elituniversitet. Ja.
Men det är ju intressant också utifrån det då att Jimmy Åkesson fram tills nu då inte har varit välkommen på den här festen. För det har väl egentligen varit det sista sammanhanget där Sverigedemokraterna fortfarande har varit portade och inte har varit normaliserade. Ja, där och kanske på 68 typ. Men alltså nu har det ju gått så långt åt andra hållet att det känns väldigt ovant att SD inte får vara med.
Ja, och det är ju lite så här otydligt. Varför gjorde de den här svängningen just nu? För det, på något sätt, kanske det hade varit naturligare efter valet 2022 att nu plötsligt är Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson på något sätt så nära makten, kontrollerar eller liksom bidrar till den nya
forskningen.
Jag vet inte när ett tillfälle för en sån svängning är ett fantastiskt tillfälle.
Ja, men
menar inte du någonstans att de har de här seminarierna som kompensation?
Det låter ju lite som det. Eller så när jag liksom tänker tillbaka på vad är det egentligen de har skrivit att det här är till för, de här seminarierna, dialogen. The event aims to stimulate discussion at the highest level on a topical science-related theme by bringing together Nobel Prize laureates, the world's leading scientists and experts, key opinion leaders, policymakers and the general public.
Liksom någon slags idé om att eliten måste hålla fast vid de här värderingarna.
Ja, som de har återkommit till i talen, i kommentarer kring pristagarna, att ja, det är ju väldigt många människor som är född i ett land och bor och verkar i ett annat land. Och det är ju på något sätt så här toppforskningens grunder och kanske mycket utbyte och utveckling som kommer ut av detta. Sen blir det en väldigt bred pensel då som det här fenomenet målas med, och att nej, när Nobelstiftelsen säger att de vill ha en dialog så betyder det kanske inte liksom samma sak som i den politiska världen, där plötsligt oavsett så här rätt och fel, när folk vill ha någonting så måste man liksom acceptera det.
Men jag tänker på det du sa, Tobbe, med kompensation. Det var ju som när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och hela riksmötets öppnande och sen liksom kungens tal och ärkebiskopens tal i Storkyrkan när det var, om det var samma dag,
ja, det
var vid regeringsförklaringen, jag kommer
inte
ihåg.
Gick ut.
Ja, det var ju, då handlade ju allt om att markera. Mm. Och det är vi ju på ett sätt ovana vid idag.
Det är också så att det här begreppet åsiktskorridoren som Henrik Oskarsson myntade firar någon slags 10-årsjubileum, tror jag, va?
Mm.
Och det är väl inte, är det inte det du beskriver som det här seminariet? För att det som hade varit up to date hade kanske i alla fall varit att någonting av den här delen som Tidöpartierna har ju nu gett i uppdrag till Konjunkturinstitutet att utreda migrationens kostnader i Sverige.
Mm.
Och det är ju till exempel ett perspektiv då som inte verkar ha funnits med i det här seminariet.
Nej, och egentligen ska man säga att det är ju kanske dumt att säga så här, nu är det Nobel mot SD, för det är ju mot hela det politiska fältet, eller åtminstone någon sorts 80-procentig del som nu omformulerar eller omfamnar formuleringen. För hög migration, för mycket invandring ger problem. Vi har pratat för lite om kulturella aspekter. Vi har pratat för lite om problemen med liksom koncentration när det gäller etnicitet, när det gäller kultur på vissa ställen. Vi måste prata mer om det här, och det finns negativa konsekvenser. Så egentligen bredare.
För där har de betydligt bättre pizza än vad de har någon annanstans. Bättre pizza. Bättre pizza.
Knöt du din fluga själv?
Nej.
Nej.
Vem gjorde det?
Men jag hade ju en färdigknuten såklart.
Henrik.
Elitismen, snobberiet.
Henrik.
Det är inte en demokratisk podd det här. Det är
jag vill
elitpodd.
Bara säga att jag sett Tobin i panik flera gånger försöka YouTube hur man knyter en fluga. Men det jag egentligen ville prata om var Nobelveckan är ju också alltid en påminnelse om att kvinnor fortfarande är kvinnor, oavsett om de är partiledare eller före detta statsministrar eller något annat. Per Gudmundsson, ni vet, tidigare kristdemokratisk presschef. Han har varit ledarskribent på Svenska Dagbladet. Han jobbar väl nu för Moderaterna på Lidingö, om jag minns rätt.
Ja, så är det.
Han la ut en bild på sin Facebook-sida på Nooshi Dadgostar, Magdalena Andersson och Märta Stenevi i sina Nobelklänningar. Och kommentarsfältet var lite av ett träsk.
För att beskriva det neutralt och snällt.
Exakt. Vi reportrar försöker ju att inte ha åsikter, som jag förklarade för en riksdagsledamot i veckan. Men jag ska läsa lite. Askungens elaka stuvmamma och stuvsystrar. Har Dracula fest? Det var väldigt många kommentarer på tema häxor, skräcködlor, skräckkabinett. Och sen så kom det liksom in lite folk. Per Gudmundsson har ju en bred vänskapskrets på Facebook. Så till exempel journalisten Anita Kratz sa att de här kommentarerna är väldigt trista. Oavsett vad man tycker om deras politik så är det ändå tre kompetenta kvinnor som ägnar mycket tid, kraft och engagemang åt ett svårt jobb. Jag hoppas att de orkar fortsätta liksom de övriga partiledarna. Och det fanns ett antal andra kvinnor som kom in och sa att det här var tråkigt. Men de här häxkommentarerna kom också påfallande ofta från kvinnor. Så det var inte bara män som uttryckte sig på det här sättet.
Ska vi beskriva vad vi ser där? Ser vi häxorna från Eastwick eller vad är det?
Alltså jag har faktiskt aldrig sett häxorna i Eastwick, som jag tror att den heter på svenska. Osäker. Men jag googlade den lite snabbt då i morse, och enligt Wikipedia så är det en film där tre karriärkvinnor inte förstår att de är häxor och inte förstår att deras möten egentligen är liksom en sån här coven för häxor. Jag känner att jag tycker inte att det hjälpte, alltså känslan av liksom misogynt träsk.
Förlåt, jag vill bara säga, alltså det är Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Cher som, och sen så liksom om, de blir ju häxor när de träffar, alltså den förklädda djävulen.
Murre. Men
Jack Nicholson i filmen, men vill du komma in på det här?
Nej, jag vill inte göra den här liksom. Det är inte jag som gör det här. Jag vill bara beskriva och de som inte har sett klänna, alltså Magdalena Andersson hade ju en någon så här lite gothig svart klänning med stor krage. Jag tror att Aftonbladet
Cruella de Vil utan dalmatinerna.
Ja.
Mycket spets.
Nooshi Dadgostar hade rött och rosa med cap, och hade hon skrivit Tax the Rich på ryggen så hade det kanske blivit en annan diskussion, men nu gjorde hon inte det.
Mycket siden, eller hur?
Och stark modeexpertis här. Och Märta Stenevi hade ju ett lapptäcke av gamla tyger från Stadsmissionen som hade sytts upp för att belysa isen. Och,
så det fanns massa politik där?
Ja, men det är liksom trista i Nobeltider, ändå, kan man ju känna som kvinna, är just känslan av att man ändå alltid blir bedömd som kvinna. Man blir ju ofta det som journalist också. Man får ju, är man i tv får man ju kommentarer om att det är svårt att höra vad du säger för du är så ful. Och så. Alltså det är ju, det är en del av att liksom vara kvinna i offentligheten. Men man blir ju lite deppig när även... Ja, när det liksom tydligar så mycket. Och det är ju inte bara i Per Gudmundssons kommentarsfält, utan även tidningarnas betygssättning av kvinnorna är ju... alltså, vi har ju tidigare i den här podden försvarat den journalistiska rättigheten att skriva om politikers kläder. Därför att det väldigt ofta har... det finns en politisk analys att göra. De är ofta genomtänkta utifrån. Det behöver inte vara så där bokstavligt som Märta Stenevis lapptäcke. Det finns också andra saker att prata om kläderna. Alltså det är ju intressant att Magdalena Andersson väljer den här looken. Det kanske finns en politisk analys att göra av det som inte handlar om att hon ser ut som en vampyr eller Cruella de Vil. Alltså, som inte är så mycket recension av utseendet. Alltså, varför ska man se en betygssättning på Sveriges finansminister?
Alltså nu...
Försvara det. Försvara Torbjörn.
Jag har två saker jag vill lägga.
Elisabeth Svantesson alltså.
Det är journalistiska rätten att beskriva. Bara den att beskriva. Nej, jag tycker den räcker. Men det är ju absurt att ingen hittills har pratat om att Magdalena Anderssons klänning, eftersom jag nu är modeexpert, var det inte så du sa. Den är ju 100% en oppositionsledarklänning.
För Mettel är alltid i opposition.
Den där kunde hon inte ha som statsminister. Nu är hon hårdare, tuffare, kan säga andra saker, ska slåss. Det är en oppositionsklänning. Så tolkar jag det i alla fall.
Jag gillar det.
Det jag kände när jag läste de här då recensionerna av kvinnornas kläder, till exempel så fick utrikesministerns fru en detaljerad genomgång och ett ganska lågt betyg i en kvällstidning. Och då kände jag att jag är relativt ointresserad av hur någon modeexpert betygsätter Tobias Billströms fru. Däremot hade det varit väldigt intressant att få veta någonting om alla de här ordnarna som Billström bar. Mm. De var ju många. Vad fanns det för, fanns det något utrikespolitiskt man kunde, fanns det några slutsatser att dra utifrån det här? Hade han valt bort några? Man vet ju att han är engagerad i olika typer av, han har varit av så här frimurarna och annat. Är det för politiskt känsligt för en utrikesminister? Jag skulle vilja veta mer om de här ordnar. Akademikragarna, vad heter de?
Som man har på frack, eller som vissa har, som, ja, som har doktorerat och annat.
Och varför Mats Persson inte hade en. Mm. Alltså det som jag läste i en Twitter-tråd om, som i någon slags...
försökte jämställdhetsspaning. Men ja. Visst har jag berättat historien om Billström och ordensväsendet i den här podden för?
Inte för mig.
Men det jag tycker den är så underbar, för han gillar ju verkligen ordnar och själva ordensväsendet är... Den här utspelar sig ju i en historisk tid, då när de nya moderaterna hade utfärdat bannor mot till exempel pärlhalsband.
Ja.
Man skulle se ut som vanligt folk, helt enkelt. T-shirt, typ. Och det här med ordnar var ju... Det lät ju som 1800-tal. Tobias Billström utsågs då till juniorminister i Fredrik Reinfeldts första regering. Migrationsminister, och det var ju på den tiden en juniorpost. Sen får plötsligt statsrådsberedningen ett samtal från slottet. Det här ska jag säga, det är inte en bekräftad
hovet,
historia.
Från hovet.
Ja, det är väl hovet som finns på slottet. Från dem på slottet. Det här är historien så som jag hört den från källor. Då visade det sig att migrationsministern har varit uppe hos kungen i något ärende. Och därför kungen lagt fram förslaget och drivit lagt fram förslaget att ordensväsendet måste återinföras och gett intryck av att det här var en stark ståndpunkt som fanns brett i regeringen, varpå hovet ringer ner till statsrådsberedningen och vill kolla lite om det här är det här på gång nu nästa vecka eller, och i Nya Moderaterna var ju det där verkligen inte på gång, utan det var ju det var inte alls på väg.
Det dröjde till Norlén. Ja.
Så han har ju kämpat länge för ordnarna.
Visst är det nu på väg tillbaka?
Ja,
det är tillbaka.
Det är tillbaka.
Norlén vill jättegärna att vi ska prata mer om det här alternativa sättet att premiera, att ge uppmärksamhet till saker och ting.
Absolut, men jag tänkte, det kan vi göra någon annan gång, men nu tänkte jag prata om den här deprimerande läsningen om kvinnornas klädsel fick mig att tänka på Ingvar Carlssons bok om döden. Ni vet den här som han släppte
som
i
fick
våras.
Mycket fin recension för att så här, vad fint en statsman som tänker så här mycket på ett sånt
på
svårt
döden.
Ämne.
Han berättar om sin fru i ett kapitel. Och då, han beskriver ju henne, han är ju en skicklig berättare. Man får ju genast sympati med Ingrid, för han börjar med att beskriva hur när han skulle hålla tal så ville alltid arrangören att hon skulle sitta längst fram och liksom synas, ni vet, på kändisbänken. Men hon ville alltid sitta längst bak. Och så sa han till henne så här, men de blir ju sura om du sitter där bak, du måste sätta dig längst fram. Och så sa hon, jag vet vad ni säger där framme, jag vill veta vad människor tycker längst bak. Och så gick hon och satte sig där, och sen så berättade hon för Ingvar precis när de hade suckat och muttrat. Alltså, så väcker man ju sympati för en person. Så man tycker ju om henne när man får nästa berättelse från Ingvar Carlsson som är att de var 1987 är detta, så var de på ett officiellt besök i USA. Och då skrev journalisterna efteråt om hennes kläder. Och
alltså de svenska journalisterna?
Ja. Och att de inte var tillräckligt eleganta. Han skriver, ingen rapporterade om hur väl hon hanterat Reagan. Inte heller tidigare vid mötet med Gorbachev eller våra statsbesök i Kina förstod man vikten av hennes insatser. Ingrid var inte dugg intresserad av kläder, men litteratur kunde hon och språk och politik. Men Ingvar Carlsson förstod inte riktigt att Ingrid blev så ledsen över de här tidningsskriverierna, så han skrattade bara bort det här och liksom tyckte att det var löjligt. Men sen så en sen kväll när det har gått några veckor efter det där besöket i USA skriver han så här. Vi åt en sen middag hemma och hade tagit ett glas vin. Då kröp ledsenheten fram över att ingen såg vad hon gjorde. Att hon tagit ledigt från sitt jobb för att representera Sverige. Att hon var allmänbildad och behärskade engelska, franska och tyska verkade inte spela någon roll, sa hon. Det är ett av de få tillfällen då Ingrid visade att hon på djupet var ledsen. Jag kände mig som en idiot över att jag hade bagatelliserat skriverierna, att jag inte hade stått vid hennes sida. Till saken hör att klänningarna som blev så utskällda var av finaste märke. Valet hade en i mode mycket insatt person gjort. Ingrid hade tacksamt tagit emot råden och sist men inte minst betalat kläderna själv på en ganska mager bibliotekarielön.
Det är svårt med motargument där, eller?
Det har ju varit hårt att vara kvinna sedan 1987 då. Men, eller det är fortfarande det. Men man undrar ju också varför Ingvar Carlsson inte kunde betala. Alltså han måste väl ha tjänat mer än henne då. Kunde han? Det kanske hon inte ville. Hon kanske hade så hög integritet.
Du menar att man får fråga hennes... om hur fungerar deras gemensamma ekonomi?
Ja, men man undrar ju lite. Men det var det jag hade att säga för kvinnokampen idag.
Jag må vara slarvig med mitt liv, men jag är baske mig inte slarvig med vare sig politiken eller mina ungars liv. Jag är baske mig ingen ohederlig person, jag är ingen fifflare.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Alltså det är ju ändå så att det finns möjligheter till politiska statements. Det har ju politiker genom åren gjort genom sina klänningar. Men jag tittade på lite bilder från den finska presidentbalen som ju är några dagar före Nobelfesten. Och det är möjligtvis så att det är ett lite annat klientel.
Självständighetsbalen.
Ja, precis.
Men de har ju stubb och sådana...
Ja, det är ju politiker. Men jag tror att det är också bredare kändisar.
Ja, jag tänkte du menar att deras politiker också är mer som kändisar än vad bara...
Nej, det tror jag inte.
Det, lite får man säga. Personvalssystemet har väl ändå gjort en viss typ av människor som kan komma in i den finska politiken.
Ja, men då ska vi komma ihåg att Alexander Stubb, som ju nu siktar på att bli president i januari eller februari. Han blev ju ändå utskrattad eller utskälld för att han vid något tillfälle som statsminister bar kortbyxor.
Cykelbyxor tror jag det var.
Eller om det till och med var fel färg på byxorna. Alltså man kan ju inte vara pajas i Finland, eller har inte kunnat i alla fall. Eller röra sig nära den gränsen.
Nej, men får jag fråga en som kändisarna rörde sig nära den gränsen?
Ja, men det är nog det som är att det är ett lite annat klientel. Där fanns det ju så att säga kreationer som människor hade på sig. Alltså kvinnor, eftersom männen har ju också frack där. Och man kan ju ha den fel på många sätt. Men mer än rätt kan man ju liksom inte göra. Till exempel så såg jag en bild på konstnären Annie Polacka och hennes oversizade kavaj, kostym. Det måste vara det mest oversized jag någonsin har sett. Det var som att det liksom fanns 15 centimeter nedanför händerna.
Alltså det är ju lite Met-gala, har ni tittat på det? När de amerikanska kändisarna får bli tokiga och bara typ klä sig som ett konstverk.
Men det är det jag menar med att Nooshi borde gjort Tax the Rich. Det var ju på Met-galan.
Som Melania Trump hade den. Nej.
Nej, men så det är lite det jag får efter, att ett annat sätt att se på det är ju att de blygsamma svenskarna på Nobelfesten inte riktigt tar ut svängarna.
Nej, alltså lapptäcket som Stenevi hade är ju ändå, det var ju det mest liksom speciella. Den var ju inte jätte...
Nej, och i och för sig då, för det jag får efter här är ju i alla blickars fång. På presidentbollen var ju fortfarande Sanna Marin.
Gud, att vi ändå har fallit in i recension.
Ja, jag vet.
Jag hör mig själv göra det.
Men förlåt, det här var inte... Men får jag säga då från hur det babblades om med finländerna som jag satt och tittade lite på Ilta Lehtis rapportering ifrån slottsbalen, presidentbalen.
Ja, men för du var på... självständighetsfirande med svenska ambassaden samtidigt som den här presidentbalen pågick.
Precis, den drog igång. För då var jag bara så här, men hur bevakas de? Okej, Ilta Lehti, vi drar igång Ilta Lehti.
Det var är liksom, deras kvällstidning.
Ja, och det var du vet så här, 19 artiklar på raken. Och sen så bara så här, nu pratar de, Sanna Marin kommer ensam. Och jag bara, va? Va? Har inte hon en jättehärlig kille?
Men de har ju skilt sig.
Ja, de tittade så här sorgligt på mig. Sen så bara, du kan ju ingenting om... finsk politik. Jag bara, nej förlåt, finländsk. Så det är inte bara, det är också relationer, det är inte bara vad man har på sig, det är också har man lyckats behobba sin baby där det eller inte. Ja.
Fick jag fortsätta?
Ja.
Ja, underbart. Jo, hon hade ju gul klänning med ett blått ordensband. Alltså en Ukraina
svenska utstyrsel. Flaggans, nej.
Ja, om vi svenskar skulle kanske
inte
kunna
det
tänka.
Det är lite känsligt på självständighetsdagen att klä sig svenska flaggans.
Men det är inte oss de blir självständiga från. Det var ju de onda. Vi var de bästa ägarna av Finland. Skojar. Vi är brödrafolk.
Vet inte om verbet ägare eller... Är det mest politiskt korrekta i sammanhanget?
Neutrala eller rimliga?
Jag som av andra skäl de senaste veckorna har gått igenom mycket av litteraturen om 1809 och tiden därefter och finländares syn på att vara storfurstendöme i Ryssland respektive att vara under Stockholms styre i 600 år. Jag skulle nog säga att det finns en bredare palett.
Ända goda och onda.
Ja, lite så.
Eller okej, kanske... kul att du försvarar Ryssland. Det var så intressant att höra de här proryska sentimenten.
I många, till exempel, i många av diplomatmemoarerna från svenskar som har varit ambassadörer i Helsingfors, så finns ju alltid ofta ett sånt här kapitel som är så här: oj då, finländarna är ju formade av Ryssland mycket mer än av oss svenskar. Fast den en liten bråk till fortfarande pratar vårt språk. Och de gillade ju den tiden när de var under ryskt kejsarskap.
Men det finns ju
hur ska jag hantera det här som ambassadör från Sverige? Ja, det finns alltid med ett sånt kapitel.
Och då får man väl bara lägga till det här som lite den svenska dolkstötslegenden, eller liksom den om att det var den svenska finska adeln eller den toppeliten som så här: det är så svårt att avancera i Sverige, men de där från Moskva verkar lite roligare. Det är kanske dags att vi lämnar över landet. Mm. Den idén har ju liksom presenterats på tal om att klättra social status etc.
Nej, så den gula klänningen med lite blått var nog mer än Ukraina klänning. Och det fick mig att tänka på det här med försvarspolitik. Det händer ju en hel del på det området. Alltså, i självaste Finland då, så har det ju pågått hybridkrigföring från Ryssland. Inte bara i form av de här ledningarna och rören i Östersjön, utan också i form av flyktingvågor. Där syriska flyktingar berättat hur den ryska armén hjälpt eller pressat dem över gränsen från Ryssland till Finland. Och tydligen så ska reklamen för Finland som destinationsland bland flyktingsmugglare vara jättestor just nu. Och sen läste jag en artikel i Hufvudstadsbladet skriven av Risto Pentile, som är en för mig obekant person innan. Men han verkar ha drivit ett nyliberalt parti som heter Ungfinnarna på 90-talet. Han har varit i näringslivet och en gammal försvarsdepartementsmänniska. Som drev tesen att vi måste bilda ett nordiskt block inom NATO då. Mm. Och om vi inte kommer bilda ett nordiskt block så kommer vi ångra oss om 100 år, skrev han. Jens Stoltenberg, NATO-chefen, norrmannen, har ju varit väldigt mycket emot alla sådana här idéer om att Norden ska organisera sig separat på något sätt. Eller... Men Pentile drev då tesen att med tanke på hur det ser ut i den amerikanska politiken så måste vi liksom ha någon slags backup när Trump drar bort stödet för NATO. Så det här utformades i den finländska debatten som B-planen. Vi har ju pratat mycket i Sverige om en B-plan till, ja, om inte Sverige får gå med i NATO till slut. Men här fanns det redan ett B-plansbehov trots att Finland är med i NATO.
Alltså Sverigedemokraternas dröm om ett nordiskt försvarsförbund.
Ja, fast det här ska nog vara hela Norden.
Och det de kanske bara vill ha finst svenskt.
Eller? Och tittar man historiskt så har ju så fort det ska vara hela Norden så har det ju alltid blivit problem och kraschat på olika sätt.
Man blir nyfiken vilken ton ett sånt här samarbete skulle ha, att i kärnvapensdebatten innan så pratades det om att vi skulle kunna inom NATO tillsammans med Tyskland och Nederländerna och andra sorts liknande kynnesnationer kunna på något sätt också på något sätt både vara för att vara under kärnvapenparaply men också driva opinion i dessa frågor. Är det liksom är det den essensen man vill ha?
Nej, de är inte där. Är mycket mer i ryssen kommer. Ja. Och USA
kommer inte.
Precis. En Applebaum, alltså den svenska mitten, breda mittens favoritskribent, skrev Atlantic för kanske ett par veckor sedan en artikel med rubriken Trump kommer överge NATO. Trump har ju vid tidigare tillfällen redan under första mandatperioden sagt I don't give a shit about NATO. Men då menar hon att han under sin tid som president hela tiden hade människor runt omkring sig som varje gång han skulle göra slag i saken av de där orden, förverkliga dem på olika sätt, så lyckades någon komma in och hejda honom. Och då pågick ju heller inte ett krig mellan ett europeiskt land och Ryssland. Det gör det nu, och på något vis så hela den här jagande diskussionen i Sverige om när ska vi få en ratificering till NATO.
Så att vi kan få andas ut.
Frågan börjar ju på något vis omformuleras till vad är det egentligen Sverige ska gå med i? Finns det? Och i vilken form kommer det finnas kvar? För jag menar, det ser ju inte ut som att det går dåligt för Trump i opinionsmätningarna i USA. Och för en gångs skull så är det ju som att...
Det är
att,
ju val i november.
Ja, precis. Och jag menar, redan nu så drar ju amerikanska politiker bort stöd till Ukraina. Det känns som en del av en kommande, eller snart redan pågående valkampanj. Mm. Och för en gångs skull är det ju som att det faktiskt är relevant för Sverige vem som blir president i USA. Och det ser inte så ljust ut.
Kommer det snart börja utgå påbud att så här, i det nationella säkerhetsintresset så ska ni alla bara tala upp Biden och ned Trump. Nu är det officiellt.
Alltså gör inte alla svenska politiker det redan innan, fast man undrar ju. Alltså, tidigare så fanns det ju många sverigedemokrater som önskade Trump i olika, vid olika skeden bakåt. Man undrar ju var de ställer sig idag. Till Trump, det gör man ju absolut.
Det, visst var det till och med så i förra amerikanska valet att det var de var ganska många, från att ha varit någon enstaka tidigare, så blev det liksom helt legitimt i SD att prata väldigt öppet om det.
Absolut. Eller?
Och han är ju en del, oavsett vad man tycker om det hela, utav symbolen för någon sorts 2016 förändrade allting. Nu ska en viss form av åsikter få ta en större plats på massa arenor. Så det är lite svårt för Sverigedemokraterna, även om de vill visa att de hatar Putin mest ibland, också måste förhålla sig till att de...
Ja, men och politiskt är det också en komplicerad situation. Ni vet, det är folk och försvar ganska snart. Alltså först är det ju jul, sen är det nyår och sen är det folk och försvar.
Och... Vad ser du mest fram emot? Folk och försvar, jag förstår.
Dagarna, veckorna innan folk och försvar så är det ju en lika ceremoniellt som det är att Kalanka sätter igång klockan 3 på julafton. Lika ceremoniellt och säkert är det ju att det börjar äskas medel från olika former av försvarsintressen. Industriella eller statliga, vilket som egentligen. De där veckorna före folk och försvar. Och hotbilden, den ska liksom blåsas upp och göra stor. Och det behövs pengar och det är kris. Och vi är alltid underfinansierade i försvaret och så vidare. Mm. Hur sant det än har varit och hur sant det än skulle vara nu, så har ju den här ceremonin gjort att det liksom varit vargen kommer i så många år. Men om det nu faktiskt, om man tittar på de lite längre linjerna, ser riktigt mörkt ut, då är det kanske också lite jobbigt politiskt att man har sprungit runt och ropat att vargen kommer.
Men så nu kanske den här mardrömmen från Socialdemokraterna som de har använt internt för att få partiet att svänga så här, att tänk om vi inte är med i NATO, då måste vi lägga 4% utav BNP på försvar. Att där kanske vi skulle liksom hamna någonstans. Om Europa skulle kollektivt behöva ta på sig kostnaderna för att försvara vår egen kontinent, då det kostar pengar.
Ja, men det finns väl gott om NATO-vänner, sådana som har varit förespråkare av ett svenskt medlemskap länge, som ändå vill att det ska vara 3-4% av BNP, och som framförallt är upprörda över tempot. Att här har man inte så mycket tid på sig, menar då de. Mm. I de spekulationerna och analyserna så pratas det ju om att ett ryskt angrepp på ett annat europeiskt land ligger 3 år bort, 4 år bort. Det är den tiden man har. Och i Ryssland så jobbar vapenindustrin i 3 skift, och hela ekonomin är sedan ett år eller mer omställd till krigsekonomi. Det är det enda de bränner pengar på. Och de får alla komponenter de vill ha från Kina. Så sanktioner har liksom inte fungerat. Det är ju den situationen som beskrivs och målas upp idag.
Vill ni veta lite om läget i NATO-medlemskapsprocessen?
Den svenska?
Den svenska. För vår kollega Karin Thurfjell skrev en intressant artikel i helgen om detta, där hon hade källor i utrikesdepartementet som berättade att det finns en plan i Bryssel för när NATO-högkvarteret ska hissa den svenska flaggan. De har blockat ett antal olika datum för detta. Och det sista datumet är 21 december. Så utrikesdepartementet tolkar NATO-högkvarterets planering som att det kan inte bli efter den 21 december i alla fall, trots att omröstningen är nu återigen har skjutits upp, och visst har ungerska parlamentet gått på julledigt.
Ja, och sen är det ju den här, alltså nationalistpartiet i Turkiet som stödjer Erdogans parti.
De som tycker att först måste vi lösa Israel- och Palestina-konflikten.
Yep, och ja. det är ju ändå det starkaste kortet de har skickat in hittills, men, i den här basaren.
Men jag, det är ju någonting med UD. Alltså man har ju nu under ganska lång tid då, det är ju över ett år som man har hållit på att prata med UD och Billströms folk om liksom, hur går det nu? Vad har ni nu för tankar om framtiden? Och att man känner att de hela tiden liksom spår i kaffesump.
Ja, men de har alltid spått optimistiskt också.
De är alltid otroligt optimistiska. Vi hade ett möte där en person sa så här, eller äpplena i Turkiet var ju väldigt goda. Alltså det är mycket. Och nu är det den här Brysselkalendern de förlitar sig på.
Mm.
De har haft fel förut om tidsplanen.
Jag pratade med en svensk riksdagsledamot nyligen som beskrev att det riktiga problemet nu kommer nog vara Ungern. För det här att Ungern har sagt vi kommer inte vara sist, det gäller inte längre. Det här är en person som tycker sig ha goda kontakter i Ungern. Och den personen beskrev också att ungrarna är så kränkta av Sveriges olika utsagor. Och inte minst att Kristersson och Billström, menade den här riksdagsledamoten, ju var drivande när EPP slängde ut ungrarna, alltså ur partigruppen i Bryssel. Och den här personen kunde för sin värld inte förstå varför Kristersson inte bara hade satt sig på ett flygplan ner till Ungern, träffat Orbán, druckit whisky med honom och liksom blivit kompisar, visat honom respekt.
Nu känner jag att på den här sista meningen så var det lätt att gissa parti.
Men det roliga är ju att det här var ju exakt vad Kristersson gjorde med Erdogan i startfasen när
drack
han hade blivit statsminister.
Med...
Oklart om de drack whisky.
Det tror jag inte.
Sannolikt inte. Men han åkte dit och var med på militärmusikparaden och annat. Och det dömde ju sen samtliga svenska ex-ambassadörer och UD-medarbetare ut som det mest korkade de någonsin hade hört.
Man hade förnedrat sig, det är inte så här man gör. Det just den där efterhandskonsensus är spännande.
Alltså, det här är ju, det ungerska spåret är ju också spännande eftersom det var ju så extremt mycket ungerskt på Nobelbanketten. De hade ju för första gången sitt liv två stycken pristagare.
I vilka kategorier då?
Förlåt.
Tror du att jag exakt kommer ihåg?
Alltså jag kan absolut ingenting om vem som får Nobelpris.
Det är en i Lund.
Det är två stycken.
Jag brukar hänga med på litteraturpriset någon gång ibland. Men inte mer.
Katalin Karikó. Mm-hmm. Hon var liksom, jag vill säga, ungersk på riktigt i att hon... Vem var den andra då?
Vilket pris var det?
Men det är två, alltså det är både i medicin och i, förlåt, vi ska ju...
Alltså det är covid-vaccinet. För en Kraus, var det den du pratade om?
Ja, vad är han för?
Det är fysik.
Det är fysik?
Absolut. Alltså han är ju verksam i Tyskland men född i Ungern.
Ja.
I en stad som heter Mor.
Så det var den här Katalin Karikó i medicin?
Ja.
Och...
Ferenc Kraus, precis, Maggis uttal, på de här två som...
I fysik?
Ja, som spårades till Ungern så att det fanns en ungersk journalist som var och där och rapporterade på själva banketten. makten.
I Orbán TV.
Vet ej, det är hur, jag tror han skrev, men framförallt så hade det varit mycket på den ungerska ambassaden. För det blir ju ändå sådär att typ, då ska Ungern visa upp såhär, oj, 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 vad vi claimar de här. Även om de här människorna liksom inte kanske jobbar längre i landet.
Det är lite som, alltså, som vi gör med den andra fysiktagaren som ju är verksam i Lund.
Ja.
Men hon är ju född i Frankrike. Men ingen har någonsin varit mer svensk än hon.
Nej, det är så många som känner det svenska här i den fysikklassen. Men jag pratade också med AFP. Och de var ju bara så här, absolut. Vi har ju vår fransyska som har vunnit fysikpriset. Men sen så hade de ju också... kemisten.
Bawendi.
Nej, ja.
Född i Paris.
Men vad
som
du,
också var...
Det du far efter, Henrik, är alltså att Ungern har ju tidigare officiellt sagt, eller från relativt officiella källor i alla fall, att man kräver en ursäkt av Sverige för det beteende Sverige har uppvisat mot Ungern.
De fick 2 Nobelpris.
Så det är ursäkten. Och därmed borde vara raka vägen för NATO. Det känns som att du resonerar som utrikesdepartementet just nu. Optimistiskt.
När jag sa det här, jag sa det skämtsamt, omgiven av de här alla fysikerna i KVA. Alltså den kränkte, de bara så här, ursäkta mig, nej. Det finns inga sådana politiska liksom, överväganden. Nej, de blir superstressade av tanken på att så här... Jag tänkte så här,
det här har man fått efter förtjänst.
Man har fått efter förtjänst. Jag tänkte så här, ni tänker att så här, det är inte det som ni är rädda för att bli fredspriset.
Det är,
man
försöker lite, ge bort, är det inte lite som ordensväsendet? Har man fått det? Det heter att det ska vara efter förtjänst.
Ja.
Jag vet inte om Tobias Billströms alla ordnar, som jag då inte känner till vilka de är. Men han... Då måste han väl tänka att han har fått efter förtjänst.
Ja. Förlåt, men skulle inte norrmännen kunna hjälpa oss då? En dubbel till... radarparet Orbán Erdogan för alla era fina insatser för att främja freden i världen.
Men det är ju norrmännen.
Jo, men ja. De kunde ha gjort det åt oss. Jag menar, de kan ju inte bara skicka vem Stoltenberg.
De verkar jag vilja in Sverige i NATO.
Ja.
Jag tänker att vi det kommer en ny vecka nästa vecka.
Det gör det.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Tove Friman Leffler, ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.